Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves. Ooh, Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Hej och välkomna till Svenska FPL-podden avsnitt 128. Vi har kommit till det avsnitt som brukar skapa mest intresse, där vi tar ut, ja, med tidigare år har vi tagit ut poddlaget, alltså det lag som jag och Stefan har haft tillsammans. Men nu har vi valt att skrota det, lägga mer fokus den här säsongen på våra respektive privata lag, och vi ska presentera våra tre byggen. Och vi har inte alls snackat ihop oss någonting om det i de här tidigare avsnitten. När vi har pratat målvakter, försvarare och sånt, så har man väl fått vissa indikationer. Men i övrigt så har inte jag koll på era lag, och det är inte så, vi har väl gjort så medvetet för att inte vara inne och påverkas för mycket. Men nu ska vi presentera dem, och ja, men fram med stora motorsågen om det behövs för några val som ni har gjort, kommer jag. Men jag tror, ni vet vad ni sysslar med, så jag tror att vi kommer ha ganska liknande lag, men svårt att se att de ska vara på pricken lika. Vi spelar in idag måndag den 9 augusti, så vi är inne i deadline-vecka. Samtidigt så är det ju mycket som händer de här kommande dagarna, så jag vill direkt påtala det att det finns noll garantier, kanske till och med att man kan garantera att lagen kanske inte kommer se ut exakt så här. Det kan komma skador och ens hjärna kan spela spratt med en. Så att, men det här är så vi tänker nu, och det kanske kommer komma något Facebook-inlägg om närmare deadline, om det blir några större förändringar. Om inte annat så kommer våra Patreons få det i Messenger-tråden i alla fall. Innan vi hoppar in och pratar våra byggen, så ska vi rikta ett stort tack till våra partners i Olka Sportresor, Unisportstore.se och Glenn Sportsbar. Stort tack där för att ni ser till att vi har så fina priser i poddligan. Och poddligan, om ni inte har gått med där redan, så se till att göra det. Missa inte det. Ligakoden hittar ni på vår Facebook-sida, Svenska FPL-podden. Och ja, vinstpriset för vinnaren är 5000 kronor hos Olka Sportresor för att åka över till England och se sitt favoritlag. Men det är även pris till fler än så. Du har presentkort på 1000 kronor hos Unisport Store till de som kommer 2-6, och även flera fina priser. Så se till att gå med, helt kostnadsfritt att vara med. Och som sagt, har man ett fantasylag så bör man ju registrera sig för den här ligan med priserna. Och det är det många som redan har gjort. Vill även slå ett rejält slag för ligan som vi har tillsammans med vår partner Glenn Sportsbar. Vi gjorde en Facebook Live-sändning med Martin in på Glenn där, och den ligger uppe på Facebook-sidan där vi pratar lite mer om ligan. Men kortfattat kan man väl säga att det är en pengaliga. Det kostar 200 kronor att vara med, men 50 kronor av det går oavkortat direkt till Barncancerfonden. Förra året skänkte vi nästan 25 000 kronor. Men inte nog med det, vi delar även ut jättefina priser i form av fotbollsresor för den som vann plus en kompis. Och det kommer vi även göra den här säsongen. Så det är ett fint slutpris där ni får åka med oss, mig, Stefan och Fredrik samt Marcus och Martin från Glenn till valfri ort i Europa och kolla fotboll en helg med allting betalt, med flygresa, matchbiljetter och boende. för dig och en kompis och det här FBL-gänget som jag precis rabblade upp. Så att det är ju riktigt kul, men utöver det stora priset så har man även chans att vinna fotbollsresor löpande under hela säsongen i form av månadspriser. Är du den bästa managern i Glenligan så en månad så kan du få åka iväg och se någon bra match tillsammans med en polare, och även där är då flygmatchbiljetter och boende inkluderat. Så att det är kul, och det är även omgångspriser, alla 38 gameweeks har man chans att vinna, och man har chans att vinna de här månadspriserna och gameweekpriserna oavsett var man ligger i totalen. Så att det är specifikt den månaden, så att det gör att man kan hålla igång hela säsongen även om man har någon dipp och missar någon deadline, eller man kanske får en dålig start eller vad det nu må vara. Som sagt, information med ligakoder, vart man swishar de här 200 kronorna och allting ligger på vår Facebook-sida. Så gå in där och se till att vara med, så kör vi. Så får vi se om vi åker på resa tillsammans. Om man annars vill träffa oss och inte vinner Glennligan så kommer vi köra ett event tillsammans med Glenn nere i Göteborg den 16 oktober. Och det kommer komma mer info om det här eventet, men vi kikar fotboll och snackar FBL, kör lite quiz, det är bra, schyssta priser i baren. Det är som sagt lite quiz och tävlingar där det är fina priser, så skriv in datumet i almanackan redan nu och så förhoppningsvis ses vi. Där ska vi också säga det att vi hade ju ett inplanerat sånt här event förra året och det blev ju fullbokat. Så att när vi väl släpper bokningen så gäller det att vara på tårna, och de som framförallt kan vara på tårna allra först, det är våra Patreon-lyssnare. Och nu har jag hållit en lång monolog, så jag tänkte lämna över ordet till dig Fredrik, så kan du bara kort prata lite Patreon innan vi hoppar in i avsnittet.
Ja, men det gör jag så gärna. Precis som du nämnde så kommer ju våra Patreon-lyssnare få möjlighet att boka upp sig på vårat event någon dag innan alla andra. I övrigt så kan man då gå in på patreon.com/svenskafpl och stötta oss om man tycker att vi gör ett bra jobb med podden. Man kan välja på tre nivåer: Triple Captain 15 kronor i månaden, Free Hit 25 kronor i månaden och Wildcard 35 kronor i månaden. Och väljer man någon av de två högre Patreon-nivåerna, då får man också tillgång till den här slutna messengergruppen där det börjar bli riktigt gott tugg nu. Och ja, men det är vi och våra Patreons som snackar mest fantasy, men lite annan skön fotboll. Det är riktigt bra och skön stämning. Och där precis som du nämnde Alex, med att vi ska ju trycka ut våra lag i det här avsnittet, men det finns ett par dagar kvar fram till deadline. Kan ju bli, kommer förmodligen bli en del ändringar. Vårt slutgiltiga lag innan deadline kommer ju att finnas för våra patrons i den här tråden. Det vi inte kommer göra, som många andra poddar gör, det är att vi kommer inte låsa något avsnittsmaterial bakom våran Patreon-betalning. Utan du som bara vill lyssna på oss, fortsätt göra det. Men har du möjlighet och vill stötta oss så med en mindre slant i månaden, så är vi ju jättetacksamma för det. Jag ska också säga det att om du signar upp dig för Patreon innan deadline för Game Week 8, då är du med och tävlar om ett presentkort på unisportstore.se på 1000 kronor. Och där är det då så fiffigt att går du med på den lägre nivån så får du en lott, mittennivån två lotter och på wildcard-nivån tre lotter i dragningen. Och 1000 spänn på unisportstore. Jag hade klickat hem Liverpools bortatröja i år som är riktigt 5+. Jag vet inte vad ni hade gått på.
Har du inte redan köpt den?
Jo, det har jag redan gjort. Men jag har ju två grabbar också som måste ha tröjor. Så att det blir mycket tröjor varje säsong.
Ja, du lägger en hel förmögenhet där. Stefan, har du köpt Arsenals tröja?
Det har jag inte gjort. Jag har väl inte varit en riktigt bra supporter på när det kommer till tröjfronten här senaste åren.
Jag får väl se. Unisport står i all ära, men jag åker över till Manchester nu till helgen och ser premiären mot Leeds. Så får vi se om det blir något spontanköp där, lite halvt smått på fyllan. Det återstår att se. Jag vet inte om vi bara ska kasta oss in i det här och fråga väl er om ni har startat igång motorsågarna. För att vi börjar med mitt lag, de som jag presenterar. Och vi kommer lägga upp bild på de här lagen i vår Facebookgrupp, Svenska FBL-podden. Så när man lyssnar på det här avsnittet och tycker att det är rörigt när vi bara rabblar namn och går igenom dem, så kan man ha bilderna framför sig. Så det här är mitt Alex lag alltså, och som det ser ut nu. Jag börjar med att dra igenom det och sen så kan vi prata lite lagdel för lagdel. På målvaktssidan så har jag gått på Watford-duon, Bachmann och Foster, som spenderar ganska lite. De fem försvararna som sitter i mitt bygge just nu är Trent Alexander-Arnold, en Luke Shaw, en Sofal från West Ham, en Tsimikas från Liverpool och en Veltman i Brighton. På mittfältet har vi Rafinha i Leeds, en Harvey Barnes i Leicester, Mohamed Salah Liverpool, Bruno Fernandes Manchester United och en Ben Rama West Ham. Och på topp har vi då en Callum Wilson Newcastle, en Michel Antonio i West Ham och en Obafemi i Southampton, en billig bänkspelare för mig. Det här, den som är riktigt bra och snabb i huvudet har då räknat ut det, men det här är ju inte hela budgeten. Nej, helt rätt, 1,5 miljoner i banken, och det vet jag väl inte om jag kommer ha när vi går in på fredag. Men min tanke är att ha pengar där i alla fall. Och om vi ska börja plocka isär laget börja på målvaktssidan så har jag gått väldigt billigt. Det var jag inne på i målvaktsavsnittet och har väl hintat ganska mycket att det står mellan Bachmann i Watford eller Sanchez i Brighton för mig, vem jag kommer gå på. Att Foster ska vara min andra målis, det har jag hållit helt fast i, och han är nog mer eller mindre spikad i mitt bygge. Jag tror inte att ni tycker att det är jättekonstiga målvaktsval, men Fredrik, har du någonting att säga om min målvaktsuppsättning?
Nej, egentligen inte. Som sagt, vi var inne på det i målvaktsavsnittet att det är ju en av de bättre 4,5-erna, och det, man ska väl säga det, att det är ju faktiskt en väldig differential, även om det inte kan, inte för den som är väldigt liksom djup ner i det här kaninhålet som kallas FBL-communityt på sociala medier, så kan det ju kännas som att var och varannan tycker att liksom Bachmann är den man har. Men kollar vi nu tror jag att det var ungefär 3,7 miljoner anmälda lag, så det kommer ju såklart att mer än dubbleras. Kikar vi ändå bland liksom de managers som redan har anmält sig och plockat ut ett lag, då ska man scrolla ganska långt ner för att hitta liksom Bachmann när man sorterar på TSB. Jag tror han ligger på 2,9%.
Det stämmer, 2,9% är på, jämfört med en Sanchez då på 22,8.
Ja, så det är ju en jättedifferential på det sättet. Jättebra om det faller väl ut, då är det ju poäng som är värda väldigt mycket.
Ja, för min del så letar inte jag differentials i målvaktspositionen, men jag vet inte, jag gillar det. Det är inte ett val för hela säsongen, även om jag tidigare har sagt att jag gillar inte att göra målvaktsbyten, utan jag har ju ganska tydlig bild att jag ska dra ett wildcard förmodligen i Game Week 7. Så att det är de matcherna som man får provspela och se om man får fortsatt förtroende, och då har Watford ett bra spelschema. Och ja, anledningen till att jag har Foster som andra keeper, det är för jag tror att han är ganska nära att kunna knipa platsen om Bachmann inte skulle få till sitt spel riktigt. Foster är en duktig målvakt och så. Stefan, ser du några farligheter med att sitta med två målvakter från samma lag som jag har valt att göra?
Nej, jag tycker väl det är bättre. Alltså, för att skulle Bachmann till exempel skada sig så har man ju en reserv där för 4,0. Och liksom visst, men deras match kan bli inställd. Men det, skulle det bli med någon annan billig kombination så skulle du ändå sitta där utan två målvakter i allra största med största säkerhet. Så nej, jag tycker väl att det är en positiv grej. Och jag kommer ju troligtvis aldrig vilja plocka in liksom mer än en utespelare från Watford heller under säsong.
Nej, så att jag känner mig ganska nöjd där. Alternativet hade som sagt kunnat vara en Sanchez, men om vi går vidare från målvaktssidan så har jag ju nämnt att jag har en Brighton-försvarare i Veltman istället, och jag är inte så sugen att dubbla upp i Brighton-försvaret. Och tanken på Sanchez har slagit mig, men jag gillar heller inte de här defensiva problemen i Brighton sett till skador, en Ben White som har lämnat och lite osäkerhet med skador som sagt. Så jag nöjer mig med en Veltman där, och han kommer nog sitta ganska mycket bänk, vilket är ganska förklarligt sett till att ja, men de spelarna i backlinjen, det är Trent, och det är en spelare jag inte kommer att släppa. Det är en Luke Shaw som jag tror just nu är spelets mest ägda spelare på 52,7%, mer än en Mohamed Salah till exempel. Han är inte heller så sugen att släppa. Trent och Shaw har varit i mitt lag hela tiden. Jag gillar även Sofall, prisad 5,0 i West Ham. Och sen när möjligheten gavs här med en Robertson skada i en träningsmatch, så kliva in på Semikas 4,0. Visst, det kan vara så att en Milner kommer käka lite speltid där, men Semikas gjort det bra på försäsongen och är väldigt offensiv, tar en del hörnor, jag hoppar på tåget och chansar, och skulle det vara så att han inte spelar så är det inget jätteproblem heller med 4,0 försvarare när jag dessutom har en Veltman i Brighton som då spelar på 4,5. Stefan, den här backlinjen, jag antar att Trent och Shaw, vi kanske inte ska stanna upp så mycket där, de övriga spelarna, är det någonting du vill säga?
Nej, jag gillar ju dem. Såklart, så fall vet jag inte riktigt. Det snackas ju om att han ska spela wingback, men jag tror att West Ham har spelat mest med fyrbackslinjer på försäsongen. Och där är väl diskussionen om man ska gå på Cresswell eller så fall. Cresswell har ju fasta situationer till sin fördel, om det är värt om 0,5 extra. Men det är svårt, som sagt, värdemässigt så kan det vara jättejämnt, tror jag. Men det tror jag är diskussionen med honom. Annars är det liksom, jag tror att vi alla försöker lista ut hur länge Robertson kan vara borta och hur given Semikas då är i hans frånvaro. För det blir ju lite av en helt annan grej om man kan få in en spelande 4,0 försvarare från Liverpool, vad man kan göra med övriga laget då.
Ja, men det är ju det. Det är en billig spelare, det är en liten chansning. Jag har ju nämnt det att jag även har Salah på mittfält. Det betyder att jag har fyllt mina tre Liverpool platser och det är väl liksom den stora grejen med att plocka in honom. Annars är inte jag så stor risk med att ha honom som en femte försvarare eller till och med fjärde försvarare. Han kan nog gå före Veltman ganska ofta för mig i mitt bygge, skulle jag säga. Men just gällande det och Liverpool och så, då borde vi nästan skjuta in dig här, Fredrik. Tycker du att det är lite crazy? Det är väl kanske framförallt en Jota på mittfältet som man kanske skulle kunna lockas och plocka in istället för att fylla sina tre Liverpool-spelare.
Ja, men precis, eller just möjligheten att kunna plocka in Jota även om man då inte har honom. För som jag ser nu, när vi spelar in den här podden nu, så spelar ju Liverpool samtidigt försäsongsmatch här innan Premier League-debuten mot ett Osasuna där Tsimikas har slagit in en riktigt fint inlägg. Så här, precis som Robertson brukar göra, så Firmino bara kunde tappa in ett av sina två mål i första halvlek. Så att Tsimikas fina form på försäsongen håller i sig, det är ju en sak som är klar. Tagit lite hörner som du sa, så att jag tycker att det är en väldigt, väldigt bra shout. Och är man inte där i dagsläget, så tycker jag nog att man bör liksom spana in och se, kanske downgrada någon försvarare. Nu pratar jag lika mycket till lyssnarna som till mig själv, känner jag. Men downgrada en försvarare till en Semika, så precis som Stefan var inne på, se vad det kapitalet som man lösgör faktiskt kan göra för andra positioner.
Gällande de här 4,5-platsen där jag har valt Veltman, där finns det ju flera. Jag tycker det finns mycket värde i billiga försvarare, och det är därför jag inte gått så dyrt. Det finns en Ailing i Leeds och en Ben White i Arsenal som ägda ganska mycket, och jag tycker det är bra spelare dessutom som kan rotera rätt bra med Veltman, så man kan gå på flera 4,5-or. Det är ett alternativ, till exempel att göra Semikas till något av White eller Ailing, och då kunna ha en Jota eller ha möjlighet att plocka in en Jota också. Som sagt, för mig är inte budgeten något problem när jag har 1,5 på banken som det ser ut just nu. Så att jag har mest gått på möjligheten och jag gillar det. Så jag tror jag kommer ta den chansningen som det känns. Men den känslan kan ju ändras såklart. Och jag valde Veltman före White och Ailing. Och jag vet inte, det är någon så här magkänsla jag har. Gällande Ben White så kollar jag på spelschemat här. På kort sikt så är jag inte jättesugen att spela honom supermycket. Till skillnad från en Veltman och en Ailing faktiskt. Så anledningen är väl så. Och sen så, det blir förmodligen ett tidigt wildcard. Och då känner jag sådär att White, nej men han gick bort lite av den anledningen. Då sitter jag hellre med Veltman eller Ailing. Vi får se, det är min tanke i alla fall. En spelare som inte är med här, jag vet inte, han kommer säkert komma upp när vi pratar andra lag, men en Luka Dign var en spelare som jag nämnde i försvarsavsnittet som jag tycker är felprisad på 5,5 och inte på 6,0. Han har jag ju valt att ta bort härifrån och det är för att jag inte vill ha så mycket pengar uppbundet i försvaret och jag tycker det finns bra värde billigare. Jag har ju råd att göra en Veltman till Ding till exempel och ha ett jättestarkt försvar eller som sagt uppgradera en Sofall till Cresswell, men jag går hellre billigt där och så får vi se lite vad Everton går för med ny tränare och jag vet inte om jag påverkades allt för mycket av att United körde över Everton med 4-0 här i en träningsmatch, men viss osäkerhet kring Ding. Jag har även sett att han kanske inte har varit lika given på fasta situationer. Vi har sett att det är andra spelare som har tagit lite hörnor och sådär. Som fått intresse och svalna lite grann. Så ja, det är min tanke kring Ding där. Går man på mittfältet så har jag ju gått med det här dyra paret i Sala och Bruno. Två kaptensalternativ, vilket jag gillar. Jag har absolut kollat på att gå utan en Bruno Fernandes och se vad man kan göra med pengarna. Då är väl en Son som ska in. Jag har även kollat på att ha Salah, Bruno och Son. Och det är inte helt omöjligt att det kan bli så. Men just nu har jag ändå landat i, det finns så många mittfältare som jag har liksom, är väldigt nyfiken kring. Sala och Bruno har med väldigt högt ägda såklart. Sen har jag gått på formspelare. Ben Rama i West Ham visat jättefin form här på försäsongen. West Ham har bra spelschema. Viss oro finns såklart att trippla upp i West Ham och verkligen gå all in och chansa i ett sånt lag. Men spelschemat är bra. Ja, Ben Rama har gjort det bra också. Så fall gillar jag jättemycket. Antonio på toppen, men han vill jag liksom inte släppa. Jag tycker det är den bästa anfallaren, eller mest värde i alla fall, i spelet. Så det är Ben Ramas plats som skulle kunna bli någon annan. Harvey Barnes visat fin form i Leicester. Därför plockar jag in honom. Hoppas att han liksom kan sticka ut lite grann. Inte superhögt äg, varken han eller Ben Rama. Och Rafinha som sagt, ja men där har vi väl pratat oss trötta om honom va?
Ja men lite ja. Så, men det, ja, han förtjänar väl att nämnas igen.
Ja Fredrik, vad säger du om mittfältet? Det finns såklart spelare som jag inte har som man kan prata om. Men om vi fokuserar på dem jag har, är det någon du vill höja något litet frågetecken kring?
Nej, egentligen inte, utan tvärtom att du har ju valt att gå tungt på mittfältet. Och jag håller med dig om att alla spelare är intressanta. Sen Ben Rama har ju sett kanon ut, matchens lirare i varenda match. Och West Ham har lirat här på försäsongen. De har dessutom typ vunnit, eller spelat någon oavgjord, men vunnit nästan alla matcher. Och de har ju sett riktigt vassa ut. Så att 6,0, ja det kan mycket väl bli han som flyger ordentligt från start med det spelschemat. Så att Det blir ingen motorsåg här, utan det är ju lite det här, det är ju den här filten, den räcker ju inte till. Antingen så är det fötterna som inte täcks eller så har man den inte uppe till hakan. Liksom. Jag tycker att både Rafinha, Benrahma och Barnes väl liksom, värda en plats i bygget. Det handlar bara om att ha råd med det, och precis som du var inne på i backlinjen där så har du ju skippat några av premiumspelarna där för att kunna få in dem här. Så att,
Och som sagt, jag har inte bara skippat av den anledningen. Jag har ju som sagt 1,5 miljon på banken. Jag skulle kunna kasta in någon premiumförsvarare till. Men anledningen till att jag har gjort så här, det är som sagt, jag ser mycket intresse kring mittfältare. Och har stort intresse även för sådana som jag inte har. Då vill jag kunna ha lite rörlighet där. Skulle jag ha Salah, Bruno och sån, vilket också är ett alternativ, då skulle det förmodligen innebära att man kanske behöver ha en 4,5 mittfältare. Vilket jag inte vill ha. Jag vill ha 5 platser att spela med. Och ha den här 1,5 i banken gör ju att jag kan göra en Benrahma till en 7,5 så länge ingen stiger i pris. Jag kan göra en Barnes uppåt liksom till en 8,5. Och där finns det liksom flera. Det är framförallt Greenwood och Jota som jag har kikat mot. Nu har jag stängt mig ute från Jota som det ser ut just nu. Men det är inte helt säkert att det kommer se ut så. Jota är också en sån där formspelare som har gjort det bra nu på försäsong som man ändå liksom kan kika mot. Jag gillar Greenwood också, men det är därför jag inte har en 4,5 här, utan jag har det på anfallssidan istället. Stefan, hur tänker du kring det här att jag har gått så tungt med att ha många öppna platser på mittfältet att kunna göra mina byten på?
Nej, men det är väl nog inte helt dumt tänkt. Alltså, jag gillar alla spelare som du har tagit ut. Det gör jag. Och den som liksom kanske inte har visat något på försäsongen är väl Rafinha. Men behöver han visa så mycket? Det är väl liksom de spelarna som är lite säkrare på sina platser. Kanske inte är lika motiverade i de här försäsongsmatcherna heller. Lite så tänker jag. Men nej, jag har ingenting att säga om det. Och liksom, som du säger, så det finns många spelare runt liksom 8 miljoner och neråt som vi har lite frågetecken kring. Till exempel en Grealish som kanske liksom visar sig vara ett måste att äga och ha lite pengar över för att liksom få in en sån spelare kan absolut vara smart.
På anfallssidan då, där har det väl blivit lite lidande. Jag har Obafemi för 4,5. Jag tänker inte lägga någon tid på honom. Han kommer sitta längst ut på min bänk vecka efter vecka. Och som sagt, jag har valt att ha den platsen på anfallet snarare än mittfältet. Antonio nämnde jag. Han har varit given sedan dag ett för mig och kommer fortsätta vara det. Så länge han är frisk så kommer poäng från hans fötter. Dessutom ett bra spelschema. Så att, ja, jag vet att det är tungt med trippel West Ham. Men Antonio är inte den som kommer kliva av den anledningen. Dessutom tycker jag att det är svårt på anfallssidan. Det är inte så, jag älskar jättemånga här till en start. På sikt, absolut. Men till starten, det är därför jag liksom har gått på Wilson som liksom ska komplettera Antonio. De möter ju varandra i Game Week 1. Talisman i klubben, straffläggare, inblandad i typ alla Newcastles mål alltid. Och sen så vi har fått besked att Saint-Maximin verkar vara helt redo för spel. Och det gynnar Wilson. Willock från Arsenal är väl klar också, tror jag. Så att det stärker upp Newcastles offensiv. Så jag är beredd att gå på Wilson där. Den spelare jag inte har med är ju den högst ägda forwarden just nu i en Ivan Toney. Och han har varit inne i laget istället för Wilson några gånger. Kan vara så att jag hamnar där. Då skulle jag alltså ha 2,5 i banken. Och jag ser liksom inte att jag ska nyttja dem på så många ställen. Men det också gör att det är enkelt att fly från han. Vilket vi har varit inne på tidigare. Sen så övrigt minus med det här laget. En till forward som jag fingrar på men inte har just nu. Det är Danny Ings. Wilson skulle kunna vara en Ings också. För jag har ju ingen nästan Villa spelare trots deras fina spelschema. Och det tror jag är en differential att gå helt utan Villa. Stor risk, men också kanske någon form av möjlighet om Villa skulle ha det lite tuffare att få ihop sin nya offensiv med det bygget. Och jag gillar heller inte att jag inte har en sån som jag ser som ett bra kaptensalternativ här ganska tidigt på säsongen. Men det är väl liksom det negativa jag ser med laget. Fredrik, anfallet och mitt resonemang kring laget i stort.
Ja, nej, men jag tycker att du fångade väl just den stora risken du tar att gå helt ren från Villa. Jag är inte beredd att ta den risken. Jag tycker att det är ett jävligt bold move. Alltså. Men det kan ju som sagt visa sig vara klockrent att vi som sitter och har langat in där får käka upp det. Men det är väl den stora. Det är ju precis som vi kan väl säga redan nu att alla våra tre lag är ju ganska template. Det är ju ingen som har fått fnatt och bara plockat liksom hyperdifferential. Så vi har ju många av liksom de ganska högt ägda spelarna allihopa. Men nej, ingen billigare spelare är helt klart en differential om man ska se till hela laget.
Mm. Boendia är ju en sån spelare som jag hade kikat mot, men med hans lite osäkra skadestatus så får han stå åt sidan som det är just nu. Men det är också en sån spelare som jag lätt skulle kunna få in, som prisat 6,5 där. Även ligger ju Bailey där i 6,5, men jag vill se hur han kommer in som nyförvärv i laget och få se. Det är ju de här tre matcherna egentligen. Sen är jag inte jättesugen att liksom plocka in dem om det är inte så att de skulle flyga något helt vansinnigt mycket. Så ja, Stefan, är det helt crazy bananas att gå helt utan Villa, tycker du?
Nej, alltså det är ju de här, som du säger, det är de här tre första matcherna. Då ska man ju ha någon som flyger från game week 1. Annars liksom, har det gått en eller två matcher, då är det inte lika intressant. Mm. Så antingen startar man med någon eller så undviker man det helt. Det är inte så att man byter in någon Villa gubbe i game week 2, det tror jag inte. Men lite generella tankar kring ditt lag, så det finns ju lite risk med tanke på liksom, du sitter på Wilson, Antonio och Barnes som alla hade stora skadeproblem i fjol och sen liksom en Benrahma som visst han kommer spela från start här, men det är väl inte liksom omöjligt att jag vet inte om det är helt otänkbart att de är ute efter att värva tillbaka Lingard eller någonting så att hans plats eventuellt blir hotad på sikt. Det är väl liksom en risk jag ser med ditt lag.
Mm. Jag har sett många, till exempel en så här forwardslinje där man har Wilson, Ings och Antonio. Det går ju att skoja mycket om liksom skaderisker och såna saker. Man har ju byten. Jag ska inte sitta med det här laget i 38 omgångar. Jag ska sitta med det till game week 7 förmodligen då det ska dras ett wildcard. Men även fram tills dess har jag ju byten. Att Wilson, Antonio och Barnes skulle skada sig i game week 1, absolut, det kan hända. Men det känns ju ganska, ganska långsökt. Och i så fall är det ju en sån säsong, då får man väl liksom bara, liksom, ja, det blev så. Säg att en skadar sig, ja, då är det så. Men om man kollar oddsmässigt så jag tror ju att de kommer spela game week 1 och förmodligen game week 2. Och game week 3 kanske en skadar sig och då kan jag göra ett byte. Jag tycker inte jag har jag har inte chansat på så mycket spelare som säger kommer den här spela eller inte, utan jag tror att de här startar om de är friska. Inte Obafemi i Southampton kanske då, och greken i Liverpool finns det väl vissa frågetecken till, även fast jag gillar den chansningen. Jag tar den risken så att säga, men jag tycker inte att risken är superstor, och som sagt jag har mina byten att göra, och jag har dessutom pengar i banken för att inte bara göra ett byte och byta ner mig, utan jag kan även kliva upp på någon lite dyrare spelare om så skulle krävas. Så ja, det är väl mitt svar på det, men jag hör vad du säger och jag har själv sett liksom de här grejerna, det har jag. Känns inte som att jag blev tokapad, och det kanske lutar mot att ni har en del liknande spelare i era byggen. Men Stefan, jag lämnar väl över stafettpinnen till dig och hoppas att jag kan få vara lite mer negativ än vad du var mot mig.
Ja, på målvaktssidan blir det dock svårt, för jag sitter med identisk uppsättning som dig. Så att, där tror jag inte att du kan skjuta ner allt för mycket. Det är ju då Bachmann och Foster. Och lite likt som dig Alex, så har väl jag tänkt att jag ska ha en 4,5, och all den här problematiken och skadorna som har varit i Brighton har väl gjort att jag har valt Bachmann för nu i alla fall. Och liksom något som jag kanske också gillar lite mer med det är väl att jag tror att Watford kommer få betydligt mer skott mot sig än vad Brighton kommer få. Om man kollar på liksom, om det ska se ut som i fjol så fick inte Brighton speciellt mycket skott, utan då hänger liksom mer poängen för Sanchez att han håller nollan. Och visst, deras statistik såg fin ut i fjol, men som sagt, White borta och lite skador gör att jag håller mig borta där. backlinjen, där sitter ju, ja, egentligen Trent och Shaw är väl, kan man säga, de har varit i laget hela tiden. Det enda jag varit orolig för där var att Shaw har varit borta länge i på Europamästerskapen, men vi såg att han var tillbaka och spelade 60 minuter här, samtidigt som, ja, men Tellis har skadebekymmer, vilket gör att jag känner mig säker med att starta med honom. Sen har jag Luka Digne, och där jag har lite, jag är inte helt liksom bestämd på den platsen. Jag gillar hans pris som du var inne på, Alex, och 5,5, jag tycker det är fel. Samtidigt, Everton har inte imponerat för säsongen, och det får man väga mot ett fint spelschema. Men om jag vill ha liksom, eller en Ding, då vill jag ju se att han tar fasta, och det har vi ju sett lite, att han kanske inte är helt hundra på dem här. Och då är det trots att James Rodriguez inte har spelat speciellt mycket här på försäsongen, vilket också är ett frågetecken. Men han sitter i laget på grund av det fina spelschemat i alla fall. Och sen har jag Ben White och Ayling, som där White kommer spela i första omgången. Men de två är väl tänkt att rotera lite mer. Och där gillar jag väl framförallt värdet på 4,5 på de två spelarna som jag tror är tokordinarie i sina två lag. Och lag som jag förväntar mig sluta på övre halvan i tabellen.
Ja, du har höga tankar om Arsenal där, övre halvan, hör jag. Nej, men absolut. Ben White och Ayling gick du på. Jag har Veltman som 4,5. Det är lite hugget som stucket. Jag nämnde ju både White och Ayling och att de har varit i mina tankar. Men har väl inte gått liksom då. Ben White, jag antar att du har tänkt att spela Ayling då i Gameweek 2 och Gameweek 3 kanske.
Ja, precis. Det är väl grundtanken. Men sen så, jag precis som alla andra, så kommer jag också behöva ta ställning till om man inte måste kanske ha Semikas, just på grund av liksom, ja, men det är en spelare som man kan starta här i början varje vecka för 4,0 och ha ganska hög uppsida på. Och då gör det ju att man inte behöver lägga speciellt mycket pengar på de andra backarna. Alltså Trent och Shaw kommer vara där. Men liksom, det är ju möjligt. Alltså, vi har en Amartey som, hans roll för 4,0 i Leicester är rätt given, i alla fall till Game Week 1. Sen får vi se om de värvar någonting. Men även om de värvar någonting så skulle de kunna spela med tre mittbackar också, vilket kanske inte är jättetroligt, men det såg vi ju Rodgers göra i vissa matcher i fjol. Så ja, vi får se. För vad jag har förstått så kommer Evans vara borta i alla fall till september, och Fofana är ju borta till 2022 åtminstone.
Ja, frågan är ju vad det gör med Leicesters liksom defensiva delar i stort också. Men absolut, jag hör vad du säger. Då skulle man göra en Luka Ding till en Semikas till exempel. Då har det 1,5 miljoner att spendera på annat håll också, som man kan göra en hel del med, såklart. Och, ja, vi har inte hört hela laget, men det är alltid härligt att ha lite pengar att röra sig med.
Yes, precis. Jag vet inte om ni skulle kritisera något mer på backlinjen, eller om jag ska gå vidare på mittfältet.
Vad säger du, Fredrik?
Ja, men jag gör mig redo för att hugga in på mittfältet, så kör du, Stefan.
Okej. Men mittfältet har jag också lagt en hel del pengar på, förutom att det är fyra spelare istället för fem. Och Bruno och Salah sitter där. Jag ser egentligen ingen anledning till att dissa någon av dem. Jag tror att Bruno, Salah, han är given. Bruno har ju varit lite diskussion kring. För mig är han given, och jag tror att i den Bruno vi såg i slutet av förra säsongen och i EM, det var nog en lite sliten Bruno efter att ha spelat allt för mycket här i fjol. Jag tror att han, vi har ju inte fått så jättemycket bevis på det, men jag tror att han kan komma tillbaka och liksom ser rätt annorlunda ut och lite piggare och liksom, ja, men vara den Bruno som vi liksom vet finns där. Och han har bara spelat en träningsmatch, men det gjorde han bra mot Everton. Så han är i mitt lag. Sen har jag även valt att lägga 10 miljoner på Son. Och det är väl liksom där mitt vägskäl är. Ska jag verkligen investera de pengarna på Son? Han har ju ingen jättebra första match. Men det som är skönt är att liksom han är ett kaptensalternativ sen i Game Week 2-3. Där framförallt. Och har sett jättefin ut på försäsongen. Och jag vet inte. Nu ryktas det ju om att Kane eventuellt ska vara redo till spel här till Game Week 1. Läste jag någonstans. Blir han kvar? Blir han inte kvar? Son verkar kunna leverera ändå. Jag vet inte. Med det som talar emot det, om jag ska kritisera mig själv, det är väl att liksom, jag tror att det räcker med Salah och Bruno. Då har man alltid ett kaptensalternativ. Och liksom 10 miljoner för någon som man inte kommer kaptena, det kanske inte är jättebra värde. Samtidigt är det liksom här och nu, och han verkar redo. Han brukar ofta ha liksom en störd försäsong och så. Det har han inte haft i år. Inte haft något landslagsäventyr att åka iväg på. Jag tror att han kan flyga från början. Eventuellt, vi vet att City har liksom haft många borta här och spelade ett väldigt ungt lag i Community Shield. Gör han mål i den matchen, då känns det som en spelare som många kommer kika mot inför Game Week 2. Och sen sista platsen är Rafinha, och det är återigen liksom, jag tycker han är för billig. Sen kanske inte Leeds har de lättaste matcherna här inledningsvis, men där vet jag liksom att det är en spelare jag är bekväm med att äga, även om man blankar en eller två matcher här direkt i början, för att sen vänder spelschemat och jag tror på honom över hela säsongen. Och som bänkspelare är det tänkt att Bissouma kommer sitta de flesta veckorna. Och där har det mer handlat om att jag tror att han är given, och om jag skulle behöva honom så kommer han in och plockar två pinnar för mig.
Ja, men börja du gärna, Fredrik.
Ja, nej, men det är svårt att liksom börja någon annanstans än på min Son, för det är ju den stora... Vad ska jag säga, differentialen, visserligen en TSB på 20,0 så han sitter liksom ett av fem byggen, men jag skulle snarare foka på att han inte sitter i fyra av fem byggen, och jag tror att bland många initierade managers så kanske han är ganska förbesedd, alltså, så undertecknad inkluderad, för jag har liksom inte fått till ett lag där jag tycker att det känns balanserat i övrigt med Son plus Bruno och Salah. Nu säger jag inte att ditt lag inte är det, men det är klart att det blir lite tunnare i försvaret. Och ja, du ska ju snart dra anfallet, men det kan inte finnas liksom några heavy hitters när så mycket pengar är lagda. Men det är ju en sjukt intressant uttagning, och jag vet att vi är inne på det i mittfältsavsnittet, att Liverpool och Spurs roterar ju sjukt bra första, ja, men 7 omgångar ungefär fram tills det man kan tänka sig är ett lämpligt wildcard drag där. Så att jag önskar att jag kunde skjuta ner sån valet mer, men det är själva valet säger ju liksom grymt. Det är bara frågan, är det värt det collateral damage som liksom sker på övriga lagdelar.
Jag gillar ju Son. Jag har haft den själv i många byggen, och då tillsammans med faktiskt både Bruno och Salah, men även då jag har skippat Bruno och haft Salah och Son. För att som du är inne så roterar Liverpool och Spurs väldigt bra, och då är frågan, ja, men kommer jag behöva sätta kaptenspinnen på Bruno speciellt mycket då jag dessutom har vissa så här små tvivel kring en Bruno. Och det är väl det man kan säga då, att har man de här tre, att du kommer varje vecka ha två stycken som du inte sätter binden på som kostar 10,0 eller mer. Sen så två vill man gärna ha, men tre är det att lyxa till det för mycket. Ja, jag vet inte. Det är också skönt eftersom vi inte vet hur de kommer flyga, så vem man ska sätta kaptensbinden på i Game Week 3. Ja, men det kanske vi vet lite närmare Game Week 3 än just nu, och du har då båda eller liksom alla alternativen där. Så det är väl plusset. Det man kan säga, det är ju att jag kikade på när jag kollade på Hason, då får man maximera allting. Det här vet jag att jag själv har avrått folk ifrån, men själv ändå satt jag där och liksom fingrade på att ha planerade byten. Att liksom istället för att ha Son i Game Week 1 när de ska möta City, att kanske, ja, men vilka har bäst match i Game Week 1? Vilken mittfält tror jag har bäst liksom explosionskraft? Och då kollar jag liksom, ja, men fan, Chelsea de möter Crystal Palace, Kai Havertz för 8,5. Och sen så ser man till att liksom 1,5 på banken som man, eller ännu mer, så att man kan göra Havertz till Son till Game Week 2 då man verkligen, verkligen vill ha han. Men det är ju högriskspel att ha planerade transfers då det kan komma skador, det kan säga att Havertz då gör succé, gör 3 mål liksom i Game Week 1, byter du ut han då. Det finns liksom problem med det, men det var någonting jag kikade mot och jag vet inte. Stefan, är det någonting som har slagit dig att kanske ha en annan spelare än sån i Game Week 1 men ändå möjlighet att switcha honom, eller är du lika rädd som jag för att ha de här planerade bytena?
Nej, jag vill inte ha ett planerat byte till Game Week 2. Jag vet historiskt hur mycket som kan hända som man inte hade tänkt sig i Game Week 1 och liksom, men däremot så om man kikar liksom att ja, men i Game Week 4 så kanske man kan byta de här Aston Villa, någon Aston Villa gubbe till någon annan spelare. Det jag tycker jag bara är planering. Mm. Men liksom just i Game Week 1, vi vet liksom ingenting. Och som du säger, skador, men även liksom formbesked på lag och spelare. Och
transfers,
ja precis. Det, de här första veckorna. Kanske man inte vill ha jättemycket planerade byten för att det kan hända. Liksom, om Kane blir klar för City, vad gör man? Sådana saker. Nej men kul. Jag tänker väl mer, jag hade inte tänkt ha någon annan i Game Week 1. Och det är väl lite skönt att slippa ha det beslutet tycker jag. Son kan absolut göra någonting mot City. Men sitter jag med honom i laget, då kommer jag i alla fall liksom inte ha huvudvärken att inte ha honom när spelschemat ser bra ut efter det. Lite så jag tänkt.
Ja, fullt förståeligt. Ska vi gå vidare på anfallet också?
Ja, precis. Så här som Fredrik var inne på så finns det inte så mycket pengar kvar då, till anfallet. Men Antonio, han har suttit där hela tiden. När han är skadefri så älskar jag honom som ett fantasy pick. Så han sitter där. Och sen är det nyuppflyttade Tony som får vara hans kompanjon. Jag gillar väl honom. Jag tycker väl han kanske är lite högt ägd egentligen. Jag tror han slog väl något liksom, målrekord i fjol. Men kikar man på det, visst Watford kommer inte göra 80 mål som de gjorde.
Brentford.
Det andra avsnittet jag säger Watford om. Ja, men Brentford, de kommer inte göra lika mycket mål som de gjorde i Championship såklart, men han har ju verkligen en talisman aura kring sig med liksom 50% målinblandning av Brentfords mål. Och liksom kan de göra 40-45 mål i Premier League och han håller uppe det snittet så blir det intressant för 6,5. Sen vet jag inte, 11 utav hans 31 mål var ju straffar i fjol. Hur mycket straffar kan Brentford skaffa sig i Premier League? Troligtvis inte lika mycket då de säkert inte kommer ha lika högt bollinnehav och liksom bara offensivt straffområde lika mycket. Men som sagt, jag tror han är bra värde. Jag tycker faktiskt att, eller det jag läst om Brentford tror jag kan passa Arsenal ganska illa. De gillar att pressa högt och liksom jag har sett Arsenal schabbla bort, framförallt om Bellerin spelar in någon jävla mjäk i boll rakt till deras forward. Så nej, det kan straffa sig och han kan göra mål mot Arsenal, då kommer han vara en sån spelare som alla kikar mot i Game Week 2 tror jag.
Och ändå är det så att du spelar en Ben White i Game Week 1 i försvaret.
Ja, men lite så. Där har jag väl resonerat att jag får utdelning på någon av dem. Antingen en nolla på Arsenal eller att jag får en offensiv utdelning på Tony.
Mm. Har du resonerat någonting kring det vi har pratat om tidigare? Att om jag säger att Tony inte går bra. Jag och Fredrik pratade en del om det där, vart man flyr. Samtidigt så gick jag in där och sa att ja, men även om man inte gör mål mot Arsenal så är det kanske inte så att man skeppar honom därefter. För att Brentford har ju bra matcher fullt med Crystal Palace, Aston Villa, Brighton, Wolves efter Arsenal exempelvis. Men om du skulle vilja därifrån, har du någon tanke, har du pengar i banken eller har du någon annan plan kring? För det kan ju vara en spelare som är så högt ägd om det blir någon sån här massflykt, att det börjar sjunka i värde, att det kan ställa till det.
Ja, nej, jag har inte det. Men det som kanske liksom ändå, det som jag tror kan rädda en är väl att liksom, de inte har bara två bra matcher, utan att jag gillar matcherna fram till Game Week 5 i alla fall. Och liksom blir det blanks två i rad, det kommer vara jobbigt, men då får man väl liksom stå sitt kast. Men han kommer ju sjunka i värde om man inte gör något i de två första Game Weeksen. Det kan vara en jobbig spelare att ha. Jag vet att det problemet satt jag med i fjol. Samtidigt är det ju en spelare som, ja men gör han det bra så kommer han straffa många som inte har honom. Så jag vet inte. Kanske lite kluven, men jag har inte sett honom spela själv, men allt jag läst om honom så verkar han ju vara liksom väldigt bra material för att vara i Championship i alla fall.
Är det någonting du har haft med dig? Jag var inne på det, jag tyckte att det var liksom avsaknad utav andra alternativ till att jag hade Wilson där. Att du kanske inte gillar så många andra forward så här i början. Säg att du skulle ha en miljon till, skulle du på något sätt lockas till att istället gå på Wilson istället för Tony? Vi var inne på det, gör en ding till Simikas. Nu håller jag på och liksom, jag säger att du ska göra det i ett lag som jag har. Det är inte det jag menar, men liksom, skulle du, eller ratar du Tony så mycket och tror att potentialen finns där, så att men jag är ändå nöjd med att sitta honom. Det handlar inte om att han bara är prisad 6,5.
Nej, men jag vet ju, det skulle kunna vara en spelare som man får lite panik över om man inte går bra, om man inte startar bra. Så liksom, som du har resonerat, man har liksom 1,5 på banken just nu. Jag gillar det på ett sätt. Och det är frågan hur hårt man ska gå här inne. Jag tycker det finns mycket frågetecken, så det lutar. Men är det någon jag skulle kika mot så är det nog Ings eller Watkins då. Men Ings... för då har man ändå, då köper man sig lite tid tycker jag med de här. Jag sitter ju också utan att de vill gubba, men med de tre matcherna och sen så jag gillar ju många i den priskategorin, och det är väl det som talar emot lite av Tony, för att jag liksom, jag ser att Bamford kan göra lika bra som i fjol, och liksom Calvert-Lewin kanske kan bli jättebra under Benitez, så den priskategorin gillar jag verkligen, och då kanske det dumt att sätta sig Tony i båten direkt.
Nämnde du något vem som var tredje anfallare som sitter på bänken?
Nej, men det är Obafemi, och det har inte heller lagt någon större tanke där. Jag tror inte han kommer vara ordinarie. De lär ju värva någonting också, så att men liksom bänkspelarna Eiling och Bissouma, det är de jag har tänkt att de två är ordinarie i sina lag, och tillsammans med White, så jag tror inte att jag kommer stå utan gubbar, även om det blir skador, oväntad corona-grejer som faktiskt kan hända med tanke på liksom hur delta-varianten sprider sig, så tror jag inte att vi ska helt bara glömma bort att corona-läget.
Mm. Ja, men kan vi säga att du har en avbytare som ändå liksom känns som kan ge poäng i en White eller Eiling. Bissouma är väl, han är väl en varningsmaskin, tar gula kort och gör väl egentligen ingenting annat. Så har du tur så håller Brighton nollan och han får 3 poäng om man inte drar på sig ett gult kort. Men det är väl bara för att få de där 2 poängerna egentligen som man har honom där för.
Exakt.
Fredrik, vad säger du? Anfall, bänk, laget i helhet?
Nej, men det är väl på ett sätt lite samma sak som för ditt lag, Alex. Det är ju ingen villaspelare och modet i det. Och sen är ju, jag menar, lika mycket som jag gillar Son i ett bygge så ogillar jag en svag anfallslinje med de valen som finns. Så det är egentligen som valet kvalet här, och full förståelse för att man väljer att gå på Son. Alltså jag tror att det kan vara, att de poängen kan vara liksom värda mycket i de här miniligorna och ja, där man verkligen liksom bryr sig om att ligga högst upp. Så att, bold move, men jag gillar bygget i stort.
Den delen då, som sagt, och sån, det är ju alternativet att downgrade. Jag var inne på det, jag har fler spelare på mittfältet när jag sprider pengarna, men Stefan har ju också den möjligheten att nedgradera en Fernandes eller nedgradera en sån och då liksom kunna jobba mer och uppgradera någon mittfältare eller någon anfallare eller så. Så flexibiliteten finns ju ändå där, även fast det inte finns pengar på banken då. Jag tycker vi var ganska snäll mot dig också, Stefan. Jag vet inte om vi sparar allting till Fredrik eller?
Ja, men en fördel ändå, liksom, om man nu skulle kunna tänka sig att dissa någon utav Salah eller Bruno, det är ju liksom om Kane skriver på för City. För liksom, då tror jag ändå att det är lättare att byta ut någon utav dem om man har sån. Men jag vet inte. För det finns ju verkligen möjlighet till att göra om man liksom, det kommer komma någon budget mittfältare som gör det bra för liksom 5,5, byta in honom och sen smaska in Kane på topp istället för Tony.
Men överlag kring laget inte så mycket att gnälla på. Jag gillar inte att du inte har några pengar på banken. Det kanske går att lösa med en Tsimikas exempelvis, men sen så är bänken är svagare än min, men det är också för att du har investerat i en sån. Vi kanske ska gå vidare med dig, Fredrik. Du har något helt annat, du har inte en enda spelare som vi har nämnt, gissar.
Ja, det är väl tur att det inte är så kanske. Då hade jag nog varit betydligt hårdare i bedömningen av era lag. Nej, men skämt åsido, det är ju, vi har ju väldigt mycket samma kärna. Så, och jag ska dra igenom lagdel för lagdel, men när jag räknar i ordning lite snabbt här nu så är det ju ändå 8 spelare i bygget som alla tre faktiskt sitter med. Och det kan ju tyckas tråkigt på ett sätt, men då ska man också veta att när du spelar schack så börjar ju alla med exakt samma ställning och det finns bara en Magnus Carlsen, så att det kommer ju liksom att ändra sig.
Och sen av de här som liksom alla har lika och sånt, det blir, ja, liksom, jag kan gissa att det är lite bänkspelare också. Och sen så de här som, alltså, det är inte bara vi tre, utan ja, men vi var inne på en Luke Shaw som hade en ägarandel över 50%, Salah som har en ägarandel där omkring, Trent också liksom. Ja, det är ju liksom, det är ju vad det är, så att säga.
Ja, och det finns ju någonting som heter the wisdom of the crowd, alltså det. Vissa val är ju väldigt populära av en anledning och mitt lag är väldigt template, vi kommer komma in på det nu, och det är väl lite de tankarna att liksom, en hög TSB behöver inte alltid vara dålig, det kan också vara liksom ett bevis på att spelaren dels kanske är felprisad eller det bara helt enkelt är väldigt bra. Men vi kör väl igång direkt, och på keeperfronten där så vet jag att jag i tidigare avsnitt här var liksom inne och kikade lite på 5,0 prissegmentet där, och stod väl lite och valde mellan en Meslier och en Schmeichel. Och jag har inte helt stängt den tanken, men i dagsläget så är det Sanchez i Brighton som sitter där, och så är det Foster som backup. Och det, ja, det är liksom svårt att egentligen motivera det valet med. Vi har ju pratat så varma om både Sanchez och Bachmann egentligen, att de två är väldigt bra 4,5 val. Och Sanchez har ju en väldigt hög TSB, på gott och ont kanske. Men jag tycker ändå att trots lite skador och trots att White stack, så har Brighton en ganska bra ram, och Potter har fått ordning på det där ganska fint. Så jag tror att chansen för hålla nollor ändå är större så här i början av säsongen för ett Brighton kontra ett Watford. Det är därför jag valde att gå på Sanchez före Bachmann.
Du går på nollorna snarare än skotten då, som Stefan, ja, kanske var inne, alltså, lite på.
Ja, lite så liksom faktiskt.
Ja, det, jag tror ju så här, Bizuma som Stefan hade på sin bänk, det är kanske inte en fantasyspelare som jag ratar speciellt högt, vilket kanske hördes, men en spelare jag ratar högt, skulle han försvinna, det hade nog påverkat väldigt mycket mer än liksom att det finns vissa osäkerheter i backlinjen. Jag tror han, det är kanske det du är inne på med liksom en stark ram också, att han är en del av det, även om han står som mittfältare och spelar defensiv mittfältare också.
Ja, alltså går han till ett Man United, då får jag ju liksom gråta floder gånger två. Dels för att jag måste byta keeper och dels för att United blir mycket starkare. Så det är helt rätt, han är ju en viktig del i deras bygge.
Jag kan ju flicka in lite där om Meslier, och det, alltså jag gillar honom också som val 5,0, liksom, tror man att han gör lika bra i fjol så är det rätt intressant, för att de såg någon artikel om att, ja, men Dallas är ju mittfältare i år, vilket gör att han kommer plocka mycket mindre bonus troligtvis, och liksom att det kanske finns större möjligheter för Meslier att få bonuspoäng när Leeds håller nollan.
Det tror jag verkligen.
Nej, det är en bra point. Jag har inte helt uteslutit med Slier och Michael där, men Sanchez Foster är det så som det ser ut i dagsläget.
Och vi stannar väl inte upp där, utan vi går vidare till försvarslinjen.
Ja, men precis. Och det är väl här jag kanske sticker ut. Även om jag till stor del ser likadant ut som hos Stefan, så känner jag ändå att jag har langat in, ja, men bra med deg i försvarslinjen. För där sitter en Trent och en Shaw, precis som hos er. Och sen är det en Ding, precis som i Stefans bygge. Och sen då en Cresswell och en Ayling som femte back. Och ja, det är mycket pengar in och det är ju en väldigt stabil fyrbackslinje. Som det är med, liksom, med Ayling på bänken, men som, ja, första gubbe på bänken.
Har du tänkt att spela med en fembackslinje någonting, eller är det den här fyrbackslinjen och att Eiling är en liksom mer eller mindre stående första bänkspelare?
Det är min tanke att han ska vara, liksom, jag hade ju mycket väl kunnat tänka mig att spela Ayling egentligen, men nu faller det sig så att jag kommer att vilja ha en 4-4-2-uppsättning så som det ser ut just nu, och då tycker jag att Ayling känns som en riktigt trevlig första bänkspelare, och det kan kosta i form av att han plockar en hel del poäng och sitter där på bänken, men jag håller heller inte för omöjligt att det sker någon form av oväntad ändring i startelvan som gör att vi faktiskt måste använda oss av den första bänkspelaren, och då känns Ayling, ja, men rätt trevlig att faktiskt få in ändå.
Av ganska förklarliga anledningar tänker jag inte gå in på Trent och Shaw-valen som vi alla har varit inne på. Däremot en Luka Ding, jag kritiserade, eller kritiserade, jag var inne lite på det när vi pratade med Stefan. Har du haft några betänkligheter där kopplat till inte slagit så mycket fasta eller i alla fall haft ganska hård konkurrens här på försäsongen och att Everton kanske har sett lite rackiga ut?
Ja, men det är ju svårt att undgå det som ni har nämnt. Jag tycker ändå att det finns så mycket värde här i att han är ju en potentiell assist, liksom magnet. Den där vänsterfoten piskar ju verkligen in inläggen, och lite så som Benitez vill spela så tror jag att det kan passa Lukadin ganska bra. Jag tror liksom just det här med en ytterback som glider fram och slår precisa inlägg mot en stor, långhårig, krullig anfallare som nickar in dem. Jag tror att det kan bli liksom lite av signumet för Everton den här säsongen. Men ser man hur Benitez har spelat tidigare så lirar det ganska bra med det. Och, nej, för mig så finns det för mycket liksom outnyttjat värde i det för att jag ska vilja gå utan från början, liksom i kombination med det spelschemat som Everton har.
Det enda man kan säga, som jag tycker, jag var inne på det, tycker att det finns väldigt mycket värde i billiga försvarare, alltså för typ 4,5-orna där du har Ayling, men både i en Ben White och en Veltman till exempel. Men där har du investerat väldigt tungt, det borde ju påverka, du har ju samma budget som oss andra menar jag, så det borde kunna påverka resten av laget. Nu har vi inte sett det än, men ja, hur går tankegången där? Lockas du någonting av greken där som vi ändå har pratat en del om?
Ja, nej, men absolut. En Tsimikas nu som såg väldigt bra ut här mot Osasuna. Ja, jag har ju liksom en 0,5 på banken, en halv mille där, och den har jag fingrat på, och jag har verkligen liksom kikat och bytt ut Ayling mot en Sofall. För att ha fem backar, kanske spela en fyrbackslinje, ha en Sofall som första bänkspelare, men också kunna spela en fembackslinje om det. Men jag tycker att det blir lite baktungt,
Ja,
tyvärr.
det låter.
Ja, det låter, men jag hade inte kunnat liksom, eller jag hade verkligen kunnat tänkt mig att liksom dubbla upp ett West Ham ytterbackspar. Så, men jag landar nog förmodligen att inte göra det för att det blir lite för mycket pengar. Jag vet redan nu att det är i mesta laget vad det gäller stålar instoppade i backlinjen. Men jag tycker ändå Cresswell med återigen en vänsterfot från en vänsterback med en hel del fasta där. Shaw, det är liksom tre vänsterbackar i Ding, Shaw och Cresswell som jag tycker har väldigt stor potential. Och för 5-5, om man ser en 5-5 på mittfältet, ja, men det finns typ Emile Smith Rowe att välja på och resten är dynga. I anfallsfronten, ja, du har ingenting som jag tycker är liksom av värde under 6,5. Så för 5,5 får du ganska mycket, tycker jag, i backlinjen. Visst, det kommer inte finnas lika mycket pengar över, men jag tycker att du kan köpa in dig på premiumval billigare i backlinjen.
Hur rater du dina 5,5 år, Cresswell, Shaw, Ding? Vem av dem hänger mest lös om du liksom skulle nedgradera någonting där för att få lite mer pengar till övrigt?
Ja, men då är det att göra Cresswell till en så fall. För att få 0,5 till. Så skulle jag känna att jag behöver 1 miljon någon annanstans i bygget innan deadline. Så är det en ganska enkel grej att göra en Cresswell till så fall. Jag skulle inte ha några problem med det. Och då kunna ha 1 miljon och göra någonting annat med.
Stefan, vill du säga något på försvarsdelen eller sparar du dig till mittfältet?
Nej, men jag håller helt med i det som Fredrik sa där om 5,5-nivån på försvararna kontra övriga lagdelar. Det kommer ju säkert komma några budgetalternativ, men inte jättemånga som jag ser just nu i alla fall på mittfält och forwardsidan. Så det tycker jag är en intressant tanke, framförallt eftersom vi har alla de här 4,5-orna som också verkar vara bra värde i backlinjen. Vilket tycker jag att det blir ganska svårt och liksom avgörande hur man tar ut sin backlinje.
Det jag gillar med din backlinje, det brukar vara så att man inte ska gå allt för tungt i försvarsleden tidigt. Det brukar kunna slinka in en del mål och kanske inte lika mycket nollor som det när allting har satt sig. Men jag ser ju offensiv utdelning och potential i det hos Cresswell, Trent, Shaw, Dign, absolut. Ailing till viss del, men om man går på de där fyra så är det ju verkligen det. Och dessutom då lägga till med spelschema och vilka lag de spelar i, så möjligheten till hållna nollor, det är ju liksom inte, känns ju inte jättelångt bort ändå.
Nej, men precis, och det är ju en del utav det här att de här fyra lagen är ju pinpointade för att de har, ja men jämte Aston Villa skulle jag säga, de här är i alla fall topp 7 vad det gäller spelscheman, och det här är väl fyra lag som också kanske kommer att sikta på att komma i, ja men topp 7 kanske inte för Evertons del, men de har nog en ganska hög målsättning ändå gissar jag.
Men vi rör oss vidare mot ett mittfält.
Och där är det ju Sala Bruno, precis som ni har. Rafinha, precis som ni har honom, som du nämnde Alex, har vi ju talat oss väldigt varmt om. Och för 6,5 för mig är det en no-brainer, trots spelschemat. Och sen är det två platser kvar. Och ja, där blir det ju lite lidande av att stålarna är lite mer investerade i backlinjen. Jag har en Harvey Barnes i Leicester. Du var inne på det, Alex, en formspelare där som jag har gjort det riktigt bra här på försäsongen. Och den platsen är ganska öppen. Han var en 4,5 hos mig ganska länge. Och jag hade ett tremanna mittfält. För sen har jag Bissouma som min femte mittfältare. Så jag satt med liksom Brownhill och Bissouma som 2 4-5 och bara tyckte att det såg för jäkligt ut. Men sen hände det lite skador i olika anfallsled och då fick jag ändå möjligheten att växla tillbaka till att spela en 4-4-2 som jag tycker är en trevlig liksom struktur i bygget. Just eftersom du sprider ut lite var du faktiskt investerar. Och då är ju tanken att Bissouma ska sitta bänk och att det kommer vara ett fyrmannamittfält med Sala, Bruno, Harvey Barnes och Rafinha.
Och utan att ha hört ditt anfall så tycker jag att det låter väldigt klokt att inte sitta med dubbla 4,5-or på mittfältet. Och det är av den anledningen som jag själv var inne på. Jag tycker att det finns mycket intressanta spelare som man liksom är lite spänd på att se vart de tar vägen på mittfältet. Och har man en Rafinha som man tycker är drömvärde i, som man inte vill byta ut på ganska lång sikt, kanske till och med liksom en säsongskeeper liksom. Och även Sala, Bruno, kanske inte heller någon man ser ut och liksom switcha ut. Då liksom ser jag inte riktigt hur du ska få in de här mittfältarna. En Harvey Barnes skulle kunna vara en sån spelare som man skiftar till någon annan spelare som visar form i en Jota för att lägga till 0,5 eller en Mason Greenwood eller en Ben Rama eller liksom vilket tåg man hoppar på där man ser det börja ticka igång.
Verkligen så, vi pratade tidigare om en Ismail Assar som också skulle kunna vara någonting att gå till. Så den tanken finns ju definitivt, att Barnes sitter ju dels för att jag tror att han kan ta poäng men också som en liten möjliggörare.
För där har ju ni som sagt fyra spelare medan jag har fem där på mitten som jag känner att jag liksom kan röra mig med, även fast jag ser liksom, jag tycker att tre utav dem är ganska fasta, sen kan sånt ändras, men Rafinha, Salah, Fernandes som vi alla tre sitter med, jag ser inte att jag kommer fingra så mycket byten på dem. Däremot i mitt bygge då en Harvey Barnes och en Ben Rama, ja men där kan jag röra mig lite troligare mellan andra spelare. Så det är väl den friheten som jag har kikat mot då. Och jag påtalar väl igen att Bizuma, ja nu så är det förmodligen din andra bänkspelare, men jag ser han mest som en bra fotbollsspelare och absolut ingen bra fantasyspelare, men du ska väl bara ha de här säkra speltiden som du vill ha på din andra bänkspelare.
Ja, han ska nöta kvisten och kommer han in då är det att det kommer två poäng eller en poäng på grund av varning från honom. Det är minsta problemet.
Mittfältsidan då, Stefan?
Ja, nej men jag alltså... Jag gillar ju Harvey Barnes. När vi har sett att han har varit i form så det känns som en liksom spelare som är rätt streaky, kan ju mål flera matcher i rad. Men frågan är liksom så här, litar man verkligen fullt ut på Brendan Rodgers? Och nu kanske man kan göra det på grund av deras mittbacksituation, för jag ser inte hur de ska kunna liksom spela sitt spel med två forwards, för det har ju, jag tror inte att de ställer upp 4-4-2, och gör om det då spelar väl Harvey Barnes ändå. Men det är mer jag tänker på det här 5-3-2 systemet som man använde rätt mycket i fjol. Så det lutar ju verkligen åt att liksom Daka och Garnacho verkligen får bida sin tid här till inledningsvis i alla fall. Men över säsong så vet det fasen om de två verkligen kommer kunna hållas utanför laget så jättemycket.
Nej. Och just därför är ju Barnes en sån bra spelare som jag är inne på. Det är en streaky spelare och han verkar vara inne i en sån streak nu om man ser till försäsongen, så ska man väl inte dra allt för stora växlar, men det är ju de växlar vi måste gå på just nu. Så han verkar vara i bra form, och sen så är det en skön spelare att kunna ha den här lättrörligheten ifrån då det finns andra intressanta mittfältspelare där. Så att, som sagt, jag har väldigt svårt att se att jag kommer sitta med Harvey Barnes i 38 omgångar, men att sitta med en här i början, ja, jag har ingenting emot det.
Nej, det förstår jag. Men sen en annan generell tanke kring alla våra lag, det är att ja, men vi sitter med noll gubbar från City allihopa. Och liksom, hur tänker vi där? Det är ju såklart en kritik till mig själv också, men det är också ballsy, för att vi vet ju vad de kan.
Nu har vi inte hört Fredriks forwardslinje. Det kan ju mycket väl vara så att han sitter med en kaptensalternativ i en Gabriel Jesus där fram.
Ja, nej, det tror jag ju inte, men...
Det är fan mycket väl, det tar jag som ett slag under bältet.
Nej, men absolut. Vi kan väl spara den tanken kring City och diskutera det efter vi har gått igenom anfallslinan hos Fredrik. För det är intressant det du pratar om.
Yes.
Så Fredrik, take it away.
Ja, vi köttar vidare då med anfallet. Och här satt jag, som jag sa, länge med... Ja, med tre i mittfältet, en tre man anfall som jag var väldigt, väldigt nöjd med. Och sen kommer det skador och det kommer helveten och skit. Fan, nu är ju både liksom Calvert-Lewin och Watkins flaggade. Danny Ings gjorde liksom en gubben i lådan transfer. Ingen människa hade väl liksom hört ens ett rykte. Så det ställde ju lite saker på ända. För både Calvert-Lewin och Watkins satt nämligen i mitt bygge tillsammans med Antonio. I ett ganska liksom... säkert tremannanfall som jag känner mig riktigt nöjd med. Och det med Calvert-Lewins skada, även om det ska vara en mindre skada, och Ings liksom övergång till Villa gjorde liksom att Watkins blev lite frågetecken. Kommer han att petas ut på en kant? Så att nu i dagsläget så ser anfallslinjen ut så att det är en Antonio, precis som hos er, tycker han är given, och sen en Danny Ings som tar den andra startplatsen med en Obafemi på bänken, precis som ni hade. Och det är ju, ja, med Southamptons frånvaro av strikers. Men det är väl framförallt Danny Ings där som jag känner jag vill ha någon del av den här Villa liksom spelschemat, tre första, och med Buendias frånvaro här i slutet av försäsongen så kändes Ings som rätt väg att kliva in på. Speciellt då liksom när ja, Evertons liksom lite vacklande form, Calvert-Lewins målskada, då kändes Ings rätt så given faktiskt.
Mm. Ja, vi ser ingen Gabriel Jesus här alltså, men Stefan, du hade något annat att säga, tror jag.
Nej, men jag tänkte, vet vi någonting om Watkins? Han tveksam, eller för att ja, alla liksom nu, alla bara byter ut Watkins i en stridström här efter Ings blev klar, men jag vet inte, för alltså jag är imponerad av det Watkins gjorde i fjol. Han kommer ju garanterat spela, sen vilken formation det blir, det får vi se. Och jag vet inte, jag såg bara målen från Villa, de mötte väl inte jättebra lag heller. Men Ings fick ju någon tap in, vilket bara har liksom spett på att alla ska ha honom. Men vi såg ju även att El Ghazi slog straffen som Watkins fixade. Och det tror jag, alltså, och Ings var på plan. Och nej, men El Ghazi har väl slagit in de där straffarna som Villa har fått. Så länge han startar så tror jag inte att Ings är straffskytt.
Men ska El Ghazi verkligen starta i det här Aston Villa på sikt i alla fall? Vi säger att en Buendia är tillbaka, en Leon Bailey är inne i laget och så. Jag tror ju att El Ghazi snarare är en gubbe i lådan och skicka in. Och då tror jag att det är Ings som tar straffarna. Så, men sen är det ju så att, ja men, till Game Week 1, absolut, El Ghazi kan spela. Och det är ju de här första matcherna som är intressanta med Aston Villa, framförallt till en inledning. Aston Villa för mig, det har hänt så mycket, den där anfallslinan. Jag tror ju att i ett bästa läge så ska Ings, Buendia och Bailey spela. Och det är tre nya spelare utav fyra platser förmodligen. Och just därför tycker jag det är ett wait and see-lag. Och anledningen till att det inte är ju de här tre matcherna. Men ja, kanske av den anledningen att man ändå bör avvakta. Och jag vill jättegärna se vad Ings och Watkins kan hitta på tillsammans. Oavsett om Watkins skickas ut på en kant eller om de ska hitta något spelsätt där de ska lira bredvid varandra. Men då har jag liksom, jag har så svårt att se det här tvåmannaanfallet och hur de ska formera resten av laget. Ska de spela med wingback, så ska då en Bailey spela wingback? Ah, det vet jag inte. Ska Bailey spela en ytter i en 4-4-2? Jag tycker inte 4-4-2, då är Buendia helt bortkastad tycker jag. Nu är inte jag coach i Villa av förklarliga skäl, men jag ser ju ändå liksom någon slags 4-2-3-1 i det här Aston Villa när allting har satt sig i alla fall.
Jo, men det tror jag nog jag med. Det hördes ju lite rykten om någon 4-4-2-diamant med Buendia som spets där. Men ja, det, precis som du säger så är ju mycket wait and see. Nu såg jag att Watkins dras med någon lättare muskelskada här och hans TSB har väl halverats. Han var väl uppe där nästan på 35% ett tag, nu är han nere på 19,8. Men just den här lilla flaggan där med muskelskadan gör väl då att Ings för min del ändå känns liksom högintressant. Och nu fick han komma in direkt, starta direkt, göra mål direkt. Kommer han in i lite form? Han har ett väldigt bra, liksom, bra högsta nivå tycker jag. Och får Villa en flygande start här, då vill jag sticka ut hakan och säga att Ings har potential att vara kaptensmaterial i Game Week 2 och 3.
Ja, det tycker jag är ballsy.
Så långt. Men jag gillar ändå Ings på grund av det att liksom, ja men visst, han kanske gör något de här första tre matcherna och man får poängen, men sen är det jättelätt att byta honom till någon annan. Till exempel, jag har ju sett Raúl Jiménez har ju jättefina matcher, om han ser bra ut för 7,5. Ja, men vi vet ju liksom, han var ju given i den prisklassen förut innan han fick sin skada. Sen finns ju även liksom Bamford kommer ha fina matcher där och Calvert-Lewin kanske går jättebra. Så det är ju jättelätt att gå från Ings till någon annan.
Jämfört med Tony då, menar du?
Ja, exakt, exakt.
Du som sitter med Antonio och Tony, det är ju en ganska stor skillnad där i liksom rörligheten såklart, men det krävs typ ett byte till då, att du downgrader något av din lite dyrare spelare på mitten exempelvis. Men ja, när jag hör det här så visst, jag tycker att det är mycket pengar i försvaret med Cresswell, Shaw, Dign och Trent och en Ailing då. Men jag tycker att ditt mittfält ser ju starkt ut. Ditt anfall ser också bra ut. Det är liksom en 7,5 och en 8,0. Så att det är inte att du har blivit tvungen att kasta in en Tony. Sen tycker inte jag att det behöver vara nödvändigtvis vara ett dåligt val. Men du har liksom en bra rörlighet även där fram. Så jag tycker det ser bra ut. Jag trodde inte att man skulle kunna ha det försvaret med ett sånt mittfält och anfallslinje och dessutom kanske ha 0,5 på banken. Så det enda är jag gillar alla dina försvarare och köper det. Samtidigt som sagt tycker jag att du går miste om liksom värdet som finns i de lite billigare försvararna som det är just nu.
Mm. Ja, och jag håller med, värdet finns där. Det är bara att jag ser ännu större värde i 5-5-erna där och tänker att det skulle kunna liksom. Men en riktig jackpot, då är det ju liksom, då är det ju höga poäng från de du nämnde där i Cresswell, Shaw, Trent och Odini, och då, ja, men då kan det bli liksom bra poäng. Men det är där jag väljer att liksom satsa kulorna.
Mm, verkligen. Ska vi gå in på det här som Stefan pratade om i Manchester City, och att det är ju noterbart ändå att jag vet inte vart håller ni City? Ser ni dem som solklara ligafavoriter? Det gör jag nämligen, som det ser ut nu med transferfönstret, och då räknar jag ändå in Lukaku till Chelsea. Så håller jag ändå City med ganska god marginal för dem. Ser du det på likadant sätt där, Fredrik?
Ja, definitivt. Superstora favoriter över en hel säsong, och med en Jack Grealish så har man ju breddat ganska bra liksom. Det är bara att kolla på vilka de andra utmanarna har på bänken. Ja, visst, Chelsea har väl liksom hyfsat bredd där uppe också, men inte Divo Origi och Daniel James, det är inga spelare som är jättenära att ta någon plats i Citys matchtrupp, om man säger så.
Du, Daniel James behöver du inte nämna. Nu pratar vi med Celine Gard och grabbarna som sitter där bak. Stefan, håller du också City som klar detta?
Jag håller dem som favorit, men jag tror inte att det blir lika lätt som i fjol. Jag tror att Liverpool kommer vara bättre med Van Dijk och liksom deras hemmapublik. Tuchel får en hel säsong i Chelsea. Jag tror att de kommer vara bättre. Och United har värvat bra med Varane och Sancho. Så jag håller dem som favorit, absolut. Men samtidigt, om Kane kommer, då är de liksom ett komplett lag. Men den spelaren saknar de fortfarande. Det såg vi ju lite att det räckte inte till i Champions League. Även fast de liksom tog hem ligan rätt lätt. Och det kanske är deras bredd som just liksom fäller avgörandet i ligan. Medan det kanske är lite svårare och man måste vara helt komplett för att vinna Champions League.
Mm. Verkligen. City-spelare som sagt, det är en avsaknad. Vi håller dem alla som favoriter att vinna. Håller ni borta på grund av spelschema, rouletten eller att ni inte hittar värde i spelare, eller är det någon kombination av alla tre? Om vi börjar med dig, Fredrik.
Ja, det är väl framförallt en kombination av de två sistnämnda. Just rouletten kombinerat med att jag tycker inte det finns jättemycket värde i dem. Sen säger man det och sen så gör Gündogan två mål i Game Week 1 och så ska alla in där inför Norwich-matchen, ser man ju framför sig. Och det är ju kanske han då, i en De Bruynes avsaknad där, så borde Gündogan vara ganska given på mittfält, kan man ju tycka. Men som sagt, då är det rouletten. Och sen en sak till som gör att jag ändå håller mig borta från City-spelarna, det är att typ alla utom Grealish har ju ganska lågt TSB. Så att om någon på dem flyger, så gör det ingenting om jag är liksom lite två på bollen. För det är så pass få som kommer att liksom nyttja honom. Då är det ju, det är värre om det hade suttit. De Bruyne hade varit hel och han hade suttit med en TSB upp mot 35-40% och gå utan honom. Och så flyger han. Då blir det ju straffad rejält. Nu är han ju skadad. Så de stackarna 7,8% som sitter med honom, de har nog bara missat att han faktiskt är skadad.
Det man vill ha ändå, det är, även om du ser liksom att ja, men, flyger någon så är det, kan jag hoppa på sen. Problemet med City-spelare som gör liksom två eller tre mål, det är att han förmodligen är bänkad matchen efter. men det är som du säger, Grealish ägs 29% och det är den mest ägda spelaren, men tätt följt av en Ruben Dias på 27,6% då. Du som investerar tungt i försvaret. Men annars så för mig är det ju Grealish som jag kollar mot, men till Game Week 1 så är det ju kanske framförallt en Riyad Mahrez. Vi pratar formspelare, det är också en lätt utväg till att nedgradera lite grann och kunna välja vilken spelare du vill där som ligger 9,0 och neråt, och vi har ju nämnt flera utav dem i en Barnes, i en Jota, i en Greenwood, en Pogba har vi inte nämnt, men om det är så att han spelar ut vänster och börjar flyga så skulle det kunna vara någonting. Mahrez är väl kanske den som hade varit närmast in i mitt trupp, men även om de här 9,0 är fina för att kunna röra sig neråt, så är det jag skulle vilja ha en lite billigare. Stefan Mahrez, är det någon du har funderat kring?
Nej, alltså jag har så svårt för honom. Men sen så spelar han väl mot Norwich och gör liksom 2+1. Och så sitter man där och bara fan, man skulle vågat. Men det känns som en spelare som liksom säger okej. Jag kanske får, jag får första matchen för att alla är borta och det är han och Gündogan som de är man ju säkra på att de startar i Game Week 1. Men sen är det liksom den här osäkerheten och visst, han kanske gör skitbra mot Norwich, men sen vill jag inte ha han efter det. Och liksom är det värt att försöka få den där uppsidan på att han kanske gör någonting, för att han kommer inte vara jättehögt ägd inför den matchen, tror inte jag, sett hur man ser det nu. Och då är jag hellre inne på liksom, jag skulle i sånt fall vilja ha Grealish, och med hur snabbt är han liksom startredo och gör liksom 70 minst. Men däremot är jag inne på att han över säsong kan visa sig vara skitbra. Man lägger inte 1 miljard på någon som man liksom, han ska inte sitta bänk, han kommer spela. Det är jag helt på det klara med, men sen hur snabbt han matchas in, det är en annan fråga.
Ja, vilken position ska han ha i det här City?
Jag tycker inte, det spelar inte så jävla stor roll. Han kommer skapa och han kommer få mycket fler avslutslägen än vad han fick i Villa. I Villa, då var han ju tvungen att liksom springa förbi 5 man innan han kunde avsluta. Så kommer det inte vara i City. Han kommer ju bli serverad liksom på ett helt annat sätt. Så visst, man kan klaga på att han inte gjorde tillräckligt mycket mål i Villa. Men liksom, han tog ju bollen från eget straffområde och dribbla hela lagen. Det är klart att som fan att han är lite trött när han ska skjuta liksom. Mm.
Men kommer han inte kladda för mycket boll då i City, och att Pep är förbannad på han och sådär?
Nej, jag vet inte. Jag tror återigen att han är rätt anpassningsbar. Sen kan det ta tid att liksom lära sig hur han ska bli effektiv på ett annat sätt. Men jag tror att han kommer skapa jättemycket chanser och han kommer göra mer mål än vad han gjorde i Villa, tror jag.
Mm. Ja, men jag gillar Grealish också, sett till mycket av det här du säger. Det som är med Mahrez är ju att det är en spelare som Pep liksom uteslutande använder ute till höger. Och det är väl där som konkurrensen är lite mindre. Grealish för mig är bäst ute till vänster. Och där konkurrerar han ju med flertalet spelare, medan Mahrez har lite lättare där på högersidan. Så ja, jag vet inte. Jag är inte sugen att liksom starta säsongen med Grealish som 29% uppenbarligen är. Men som du säger så tror jag att det är en spelare som mycket väl kan komma in och vara bofast i laget, i mitt fantasybygge, ganska stor del av säsongen. Så kan det absolut vara. Men Fredrik, rädslan för att gå helt utan City, den är minimal för dig eller?
Nej, inte minimal, det är väl framförallt Grealish där med den ägarandelen och det taket han har som man är lite smårädd för klart flyger han totalt i Game Week 1, då blir det ju en riktig nagelbitare inför Game Week 2. Men jag känner lite med City som jag gör med Chelsea, som vi faktiskt inte heller har några spelare ifrån, att så här i början så finns det väldigt mycket värde i andra spelare, och jag har inte liksom, jag har ingen lust, jag har inte råd, och för mig finns det ingen anledning att skicka in massa City och Chelsea-produkter här i bygget bara som placeholders till ett bättre spelschema som kanske kommer, utan nej, jag vill plocka dem jag tycker det känns liksom bäst för tillfället. Och sen så är det så att både Chelsea och City bara trotsar ett dåligt spelschema och alla flyger, ja men då får man väl börja och snegla på ett tidigt wildcard om det är så, om man tycker att bygget känns helt liksom feltajmat. Men vi är inte där än och jag hoppas vi slipper komma dit.
Mm. Stefan, vad säger du om det med att vi inte sitter med någon Chelsea-spelare? Det är något som är värt att lyfta också. Det har pratats mycket om Chelseas tuffa inledande spelschema. Dock har de ju en kanonmatch hemma mot Crystal Palace i Game Week 1. Arsenal borta i Game Week 2 är ju inte, sorry Stefan, men det är inte liksom en supersvår match. Den är klassad som en fyra här av FBL, precis som Game Week 3 när de har Liverpool borta. Och det, där kan vi tycka att Liverpool-matchen är mot, åt det tuffare hållet. Men sen är Aston Villa i Game Week 4, Tottenham borta i Game Week 5.
Jag tycker Chelsea har för tufft spelschema. Och sen visst, du kanske tycker att Arsenal-matchen är lättare, men liksom, om det någon gång Chelsea har gått på nöten så är det, vi har ganska många derbysegrar mot just Chelsea. Och sen om det blir så i år eller inte, det får vi se, men de har i alla fall gjort lite platt matcher mot oss. Framförallt när vi har spelat på Emirates. Men det är väl att det liksom kommer så här halvsvåra matcher hela tiden för Chelsea, som, och plus att man inte riktigt vet med Lukaku och rotation och hej och hå. De tycker jag är rätt lätta att bortse ifrån, men däremot som sitter ingen kanonmatch i Game Week 1, men sen jag ser ju absolut en 5-6-0 mot Norwich. Norwich, jag vet inte vad liksom, jag kanske räknar bort dem lite mycket, men det känns att de kommer upp och så ryktas de att de ska sälja bort spelare, och jag vet inte, jag får ingen grepp om dem. Det känns som att de bara är upp och vänder så här på försäsongen, har jag den känslan lite kring dem. De får motbevisa mig här i säsong.
Nej, det är väl min känsla generellt kring nykomlingen i år, att de är lite svaga. Jag tror att vi åtminstone får vinka hej då till två av dem när vi summerar säsongen, kanske till och med alla tre, även fast jag på något sätt hoppas att Brentford ska vara kvar nu när de, är det tre svenskar där nu med Goddos och Pontus Jansson som lagkapten och Kajustin också.
Ja, men det är faktiskt intressant. Det är väl för att de har något samarbete med någon dansk klubb.
Ja, Midtjylland. Yes, är det någonting mer vi bör nämna här? Vi har ju sagt det också, att det här är ju preliminära byggen. Det kommer skruvas en del. Jag vet inte hur ni känner, men de spelare vi allihopa har i... Och då liksom pratar jag inte bänkspelare, men Trent, Shaw, Rafinha, Salah, Bruno, Antonio. Det är väl ungefär de som är spikade i mitt lag. Övriga skulle jag kunna gå in och fingra på allihopa egentligen. Känner ni likadant, att det är flera platser som egentligen är lite halvöppna fortfarande, Stefan?
Ja, men av de du nämnde så är i alla fall 5 av 6 helt ordinarie. Rafinha är inte helt ordinarie för mig inledningsvis. Han skulle kunna vara någon sån som jag bara gamblar med någon annan i början och sen plockar in Rafinha senare. Men det är ju ett byte som man måste göra för att jag vill äga Rafinha. Men samtidigt så finns Harrison som alternativ där, och liksom, han kanske kan matcha honom, det vet jag inte, men så här på förhand så ser jag inte att han kan det, och då tror jag att jag vill ha Rafinha sen.
Du då, Fredrik?
Nej, men de du nämner är ju mer eller mindre givna i bygget, och sen så bland de andra så är väl säkerheten på om de ska vara kvar eller inte varierande. Jag vill ha Villateckning till exempel, men ja, du bollade ju upp honom fint, och matchen här mot Osasuna gjorde ju liksom inte skäl för andra resonemang, så att en Tsimikas kommer ju att knacka på dörren där, och det är bara frågan om jag väljer att öppna eller inte.
Ja, det som jag är emot är Jota. Det är det som kan tala emot det för min del. Kaptensval Game Week 1, ska vi prata någonting om det? Det är Mohamed Salah som jag tror de allra flesta har pratat om. Och även om jag ska vara på plats på Old Trafford, så det kan inte få mig att liksom bortse från en Salah mot just Norwich, som Stefan har gjort allt för att prata ner här. Så Stefan, jag antar att Salah även är solklar för dig.
Ja, men det är han. Ja, men det som jag liksom, där med Norwich som kommer upp och så säljer de Buendia, och det är snack om att de ska sälja Cantwell, liksom, jaha. Det är lite konstigt för min del. Nej, för mig är det Salah. Det är klart att Bruno kan absolut göra det bra. Vi vet att det gick väl jättebra för United mot Leeds i fjol. Men det är ingenting som säger att det blir lika enkelt den här gången.
Nej, Fredrik som Liverpool-supporter, Mohamed Salah i Game Week 1, även om det inte är hemma på Anfield, är det bindel?
Jo, men så är det ju. Det är väl lite läx förra säsongen, eller vad säger du, Alex?
Ja, jag gick ju utan Salah då. Jag gör det inte nu. Och, nej, men bindeln känns given. Jag ser inte att jag tar igen så mycket på konkurrenter med att ha bindeln där. Men jag ser heller ingen anledning att hamna efter i början. Och det är väl den risken. Även om uppsidan finns där. Det är ju inte, det är inte hugget i sten på något sätt att Salah ska dra in ett hattrick i Game Week 1. Jag kan absolut se att det är någon annan spelare som tar med poängen honom. Men jag är inte beredd att betta emot det. Så nej, där sitter binden tryggt tycker jag. Vi kanske ska ta och runda av. Tacka för att ni har lyssnat. Se till att gå med i ligorna. Gilla oss på Facebook. Där kan ni följa oss kring när det släpps nya avsnitt och allting sånt. Och sen får ni jättegärna sprida ordet om podden, om våra ligor. Det är jättekul att det är så många som lyssnar och verkar gilla det vi gör. Så stort tack för det. Och sen så, det kommer inte komma något avsnitt nu som släpps innan deadline för Game Week 1. Däremot skulle det mycket väl kunna komma någon Facebook Live-sändning då vi svarar på frågor. Jag hoppas verkligen att vi ska kunna få till det. Sen flyger jag väldigt tidigt fredag morgon. 06.15 lyfter flyget från Arlanda mot Manchester. Så att ja, på fredagen kommer jag nog gå radiotystnad. Kanske skriver någonting, skicka upp någon video från Manchester i vår Patreon Messenger-tråd. Men i övrigt så kommer det vara tyst från mig. Det kommer inte komma en livesändning från Manchester av mig.
Men vi kan väl pusha lite extra då, för att vill man se de slutgiltiga byggena sen innan deadline, då är det ju att signa upp på någon av de två högre nivåerna i Patreon och få tillgång till den här Messenger-chatten, så går det att kunna se de sista byggena innan deadline.
Ja, absolut. Och du säger de högre nivåerna, men det vi pratar om är 25 kronor eller 35 kronor i månaden. Så att, absolut, jättekul om ni vill stödja oss där. Men med det så tackar vi för oss och önskar alla ett stort lycka till inför deadline Game Week 1. Och glöm inte bort att det är en fredags deadline. Arsenal som spelar där på fredagskvällen mot Brentford. Vi får se vad Tony kan hitta på. Stefan, du sitter väl bänkad, gissar.
Ja, jag ska faktiskt ut på pub och se matchen med en polare som också håller på Arsenal. Så det kan bli riktigt tråkig inledning på säsongen. Men får i alla fall dricka öl.
Och fira Tony-målen.
Ja, exakt, om jag har kvar honom till dess.
Nej, ha det bra allihopa. Så hörs vi efter Game Week 1. Så får vi se om hur många wildcards som är dragna.
Ha det bra.
Ha det gott. Tja.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.